Förra söndagen så var temat livets källa och jag fastnade lite grann där. Den föreslagna evangelietexten då var från Johannes 2 om bröllopet i Kana. Och sista versen där så står det: detta var det första av det tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. Genom att göra ett under som ingen annan kunde göra, så uppenbarar han sin härlighet och makt för sina lärjungar och också för de andra som var med där. Detta var det första av de tecken Jesus gjorde, skriver Johannes. Johannes talar väldigt ofta om tecken när Jesus gör ett under. Ett tecken på att Jesus är Guds son. Att han är Gud själv. Och i det här fallet så fyllde han ett mänskligt behov. Vinet höll på att ta slut. Och det fanns inget annat att dricka heller direkt. Ibland gick väl vattnet att dricka, inte alltid. Och det var en massa annat man inte kunde dricka. Och så var vinet, det var högtidsdrycken. Och så gjorde Jesus ett under, han fyllde ett behov. I andra Moseboks 16 kapitel och vers 4. Då sa Herren till Mose: se, jag ska låta det regna bröd från himlen åt er. Folket ska gå ut och samla så mycket det behöver för varje dag. Så ska jag pröva dem om de vill vandra efter min lag eller inte. Gud talar om för Mose när det är brist på mat: jag ska låta det regna bröd från himlen. Gud fyller ett behov. Och det fascinerande med det där brödet var ju att vissa gick ut och jobbade och slet som bara den och samlade massor. Och andra var lite sävligare och lugnare och de samlade dem också. Men när de mätte upp det hela så hade alla fått vad de behövde. Gud såg till att just där fick ingen för mycket och ingen fick för lite. Alla fick vad de behövde. Och samtidigt så lovar Gud att när de kommer in i löfteslandet så ska de inte bara få vad de behöver, utan de ska få i överflöd. Under ökenvandringen var behoven fyllda, men när de kom in i löfteslandet så skulle de få i överflöd. Men då är också Gud oerhört tydlig med att de skulle dela med sig av det här överflödet de fick. Så skulle de dela med sig ifall det var någon som inte hade vad den behövde. Och så skulle alla kunna få vad de behövde. Även om någon av någon anledning hade drabbats så att den inte hade vad den behövde, så skulle de andra se till att de fylldes på. I Apostlagärningarna så berättas det om den första kristna församlingen. I Apostlagärningarna 2 och vers 44 och 45. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Och sen repeteras det i det fjärde kapitlet i Apostlagärningarna. Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan det hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist, för alla som hade mark eller hus sålde sådant som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts och lade ner det vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. apostlarna frambar undervisningen om Jesu uppståndelse. Och samtidigt, och det var centrum för vad de gjorde, men samtidigt såg man i den kristna församlingen till att alla fick vad de behövde. Och så var församlingen på det sättet med och visade på Guds härlighet. Precis som Jesus hade uppenbarat sin härlighet när han gjorde ett under och fyllde ett behov, så fick församlingen peka på Guds härlighet genom att fylla behov. I Andra Mosebok kapitel 22 och från vers 21. En främling ska du inte förödmjuka eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Änkor och faderlösa ska ni inte behandla illa. Om ni behandlar dem illa ska jag sannerligen höra deras rop när de ropar till mig. Min vrede ska upptändas och jag ska döda er med svärd så att era egna hustrur blir änkor och era barn faderlösa. Gud talar om genom Mose att ni måste se till att alla får vad de behöver. Änkorna och de faderlösa, det var de svagaste i det samhället, och det går som en röd tråd i flera av bibelböckerna hur man skulle ta hand om änkor och faderlösa och främlingen. Alla de som var utsatta på ett eller annat sätt. Och i femte Mosebok 15 och 11. Fattiga kommer nämligen aldrig att saknas i landet. Därför befaller jag dig, du ska villigt öppna din hand för din broder, för det behövande och fattiga i ditt land. Trots att de skulle leva i ett land med överflöd, så skulle det vara ojämnt fördelat ibland. Och så skulle det finnas fattiga. Och så skulle de ge av vad de hade fått, av överflödet skulle de ge. Gud som livets källa hade gett, och så skulle de ge vidare. I Ordspråksboken 3 och 27 och 28. Neka inte en behövande något gott när det står i din makt att hjälpa. Säg inte till din nästa, kom tillbaka senare, imorgon ska jag ge dig när du har något nu. Och i 14:31. Den som förtrycker den fattige smädar hans skapare. Den som förbarmar sig över det behövande ärar honom. Och i 19:17. Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och lönas av honom för det goda han gjort. Och när Jesus berättar om den yttersta domen, så säger han: vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Och vad ni inte har gjort för dessa mina minsta, det har ni inte gjort för mig. Och så kan vi se hur samhällen både har tagit intryck av Mose lag och framåt, men också hur kyrkan har varit en förebild på många sätt ända från den första församlingen i Jerusalem. I 2000 år ungefär så har kyrkor och församlingar varit föregångare när det gäller sjukvård, äldrevård, socialhjälp, undervisning. Församlingen, kyrkan har visat samhället vad som ska göras, och sen har samhället, när det har fungerat, tagit efter och prioriterat de bitarna också. Men kyrkan har ofta gått före. När Gud besöker Abraham, så talar han om för Abraham att det är synd i Sodom och att han ska ta reda på hur det står till. Och så säger Abraham: men Gud, du kan väl inte förgöra den rättfärdige ihop med syndaren? Tänk om det finns 50 rättfärdiga i Sodom Och då säger Gud, ja, finns det 50 rättfärdiga där så ska jag inte förgöra stan. Då ska jag skona hela stan. Men Abraham, han har ju en liten bild av hur det ser ut där i Sodom. Så han säger att ja, det kanske inte finns 50 rättfärdiga, det kanske bara finns 40. Och då säger Gud, ja, i så fall ska jag skona hela stan för de 40 rättfärdiga skull. Och så går det ner och ner och ner. Och så säger Abraham, det kanske bara finns 10. Ja, i så fall ska jag skona stan för de 10 rättfärdiga skull, säger Gud till Abraham. Nu fanns det inte 10 rättfärdiga heller. Men Gud räddar Lot och hans familj innan han förgör stan. Och så kan vi konstatera att precis som församlingen i kyrkan kan vara en förebild för samhället, kan församlingen i kyrkan också vara ett skydd för samhället. Vad har det att göra med att det är valår i år? Ja, församlingen kan också vara protest. Det är vi ganska ovana vid i Sverige. I många länder så lever församlingen under sådana villkor att det blir civil olydnad. De har inte rätt att samlas. De har inte rätt att undervisa barnen i kristen tro. De har inte rätt att vittna för någon annan. Och så blir det civil olydnad efter det landets lagar. Men i Sverige är vi så vana vid att vi får göra vad vi vill på det området. Och så fungerar vi kanske inte som protest heller när vi ser att någonting går fel. Jag minns inte hur länge sedan det var, men jag tror att det var slutet på 60-talet. Så fanns det vissa kristna som gick ut och protesterade mot dåliga tv-program och sa, nu sätter vi undan tvn och så betalar vi ingen tv-licens för programmen är för dåliga. Det var inte alla kristna som gjorde det. Men det var ändå så pass många som förde fram det budskapet att det blev viss uppståndelse i media om det där. Om det verkligen påverkade tv-utbudet och radioutbudet, det kan jag inte säga. Men det var ändå så att det var kristna som protesterade och sa att vi inte är med på det här längre. För inte så många år sedan, jag tror det var 2005, så var det påskuppropet via Sveriges kristna råd, hur vi gick ut tillsammans som församlingar och kyrkor i det här landet och talade om att de som har funnits i Sverige länge måste få stanna. Det är inte rimligt att en person som har levt som asylsökande i Sverige i 3-4 år ska skickas tillbaka till det landet. Barn som har gått i skola i Sverige i flera år och kanske aldrig i det land de kom ifrån, det är inte rimligt att skicka tillbaka dem. Och så var det många som fick asyl, tvärs över så att säga. Och så får församlingen också ibland fungera som protest. Och så är det viktigt att du och jag, ett valår i synnerhet, talar om för våra politiker vad det är som gäller utifrån vår tro och hur vi tänker och hur vi tolkar Guds ord. Nu vet både du och jag att vi kan komma till lite olika resultat när vi tolkar Guds ord. Men vissa saker är så uppenbart att det kan vi helt enkelt inte blunda för. I andra Mosebok 8:1. Då är det Mose och Aaron som går och talar med farao innan farao har släppt Israels folk ur Egypten. Därefter sa Herren till Mose, gå till farao och säg till honom, så säger Herren, släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig. Släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig. Du och jag är kallade att hålla gudstjänst. Inte bara att vi ska samlas i en kyrkolokal så här och fira gudstjänst tillsammans, utan också genom att hjälpa den fattiga och nödställde. Det finns vissa partier och vissa kommuner som vill förbjuda tiggeri. Hur ska du och jag som kristna få veta vilka som har ett behov om de inte ens får berätta att de har ett behov? Och så är det viktigt att vi protesterar. Om du och jag inte av någon anledning inte kan hjälpa den som sitter och tigger, så kan vi åtminstone tala om att vi inte får förbjuda så att någon annan inte heller kan hjälpa. Och så är du och jag kallade att be för våra politiker. Inte bara när det är valår, utan varje år. Och så har vi en kallelse gemensamt som kyrka och församling, men också som enskilda kristna. Du och jag, vi ska vara ett salt, ett ljus i världen och tala om vad som gäller. Och som jag sa innan, ibland är vi så vana att vi tycker att vi har religionsfrihet i det här landet. Vi får samlas som kristna. Ja, det får vi. Men när politiska beslut naggar i kanten vad Bibeln säger att vi ska göra, då måste vi protestera. Församlingen som ljus och salt. Lite profetiskt framåt. När lärjungarna frågade Jesus, ska du nu i denna tid upprätta riket åt Israel? Så säger Jesus, det tillkommer inte er att veta tider och stunder som fadern har fastställt. Och så är det mycket som ligger framför som vi inte vet exakt hur det kommer att bli. Det finns mycket osäkerhet, och när vi uttalar oss om framtiden som kristna, också utifrån Bibeln, så ska vi därför vara försiktiga. Vi kan inte säga så här är det, punkt slut, för det är inte alltid vi vet. Vi vet att Jesus ska komma tillbaka, för det har han sagt. Och vi vet att det kommer att bli svåra tider innan han kommer tillbaka. Men hur den där kommer att förhålla sig i tidsperspektiv till de olika sakerna, det vet vi inte. Men det finns ganska många bibeltolkare som tror att det allra värsta tiden här på jorden, då har Gud redan hämtat hem sin församling. Och att det är det som också leder till att det blir som allra värst. Vi kommer, om vi får fortsätta att leva framåt, att uppleva en hel del svårigheter. Och det kommer vara många i vår värld som kommer att uppleva svårigheter. Men många tror att när det blir som allra värst här på jorden, så har Gud redan hämtat sin församling. Uppryckandet har skett. Oavsett om det stämmer eller inte, i vilken ordning det kommer, så säger Jesus, känn ingen oro och tappa inte modet. Hur länge du och jag ska vara här på jorden, det vet vi inte. När Jesus kommer tillbaka, det vet vi inte. Men så länge du och jag är kvar här, så ska vi be för våra politiker, och vi ska vara ett ljus och salt och tala om vad säger Bibeln om hur samhället ska fungera. Och vi ska hjälpa den fattige. Och så är det Guds kallelse till församlingen och till oss som enskilda kristna. Tack Jesus Kristus för att du har gett oss ett överflöd. Tack för att du är livets källa. Hjälp oss att ta emot allt gott från dig och hjälp oss att dela med oss av det överflöd vi har. Amen.